Som överskrift för våran predikan idag, på Kristi förklaringsdag, så har vi sanningen om Jesus uppenbaras. I våra korta verser så ser vi att Jesus sanna uppdrag blir tydligt. Vi ser att det kristna livet blir tydligt och att kärlekens natur blir tydlig. Sanningen uppenbaras. För det första så blir Jesus sanna uppdrag tydligt. Han har i uppdrag att dö. Lärjungarna har ju funderat lite grann på vem Jesus egentligen är och vad hans uppdrag egentligen är. Och människor som har sett honom verka, som har samlats runt honom, som har följt honom, de har funderat: vad är egentligen hans uppdrag? Hans uppdrag är att dö. Han är ingen politisk upprorsledare. Han är inte en konung över Israel som ska upprätta ett politiskt, geografiskt rik. Hans uppdrag är inte att kasta ut de romerska soldaterna. Hans uppdrag är inte ens att återupprätta den sanna gudstjänsten i templet. Hans uppdrag är att dö. Tvärt emot vissas förhoppningar så är han ingen brödkonung. Han är ingen profet som Gud har sänt till folket för att skapa mat ur intet. Brödundret ska inte upprepas gång efter gång så att människor slipper arbeta för sitt uppehälle. Hans uppdrag, det är att dö. Han är inte bara, som många tänker idag, en klok person, en guru med vishet och klokhet om hur man kan bli lycklig. Om hur man ska hur man ska leva sitt liv. Han är något mer än en föredragshållare som åker runt och mot, i och för sig väldigt bra betalning, berättar för människor hur de ska få balans i vardagen. Nej, Jesu uppdrag är att dö. Han är Guds offerlamm. Hans sanna uppdrag, det är att bära människors synder på sig upp till korset. Nu är det dags, tänker Jesus. Mitt uppdrag ska utföras. Alla de människor som har syndat och förbrutit sig och misslyckats med att följa Guds vilja, misslyckats med att hålla Guds lag, alla deras synder ska jag bära på mig. När vi läser Gamla testamentet och Nya testamentet så kanske vi ibland drabbas lite grann av högmod. Och vi tänker, tänk vad de troende var tröga till att tro på den tiden. Vad blinda de var. Vad svaga de var. Usch vad de tvivlar och tvekar. Till och med på Jesus själv. Men det är lätt för oss att också ha felaktiga förväntningar på vad det ska innebära att vara kristen. Vad det ska innebära att följa Jesus. Lärjungarna, de förstår vi, de var inte så förtjusta i tanken på att det skulle innebära motgångar och prövningar att följa Jesus. De hade ju sett hans makt. Det borde väl vara lätt och inte svårt att följa honom. Och så kan vi känna ibland också. Gud älskar ju mig. Gud vill ju mitt bästa. Varför ska då livet vara svårt? Är det verkligen som det ska? Eller har Gud glömt bort mig? Jesus sanna uppdrag blir tydligt i våran text idag. Han ska uppstå från döden. Jesus, Han är inte bara en martyr, alltså någon som dör för det han tror på. En martyr, det är ju ett begrepp som är aktuellt idag. Med människor som säger att de är martyrer och mördar andra för att de inte tror på samma sätt. Som säger, jag är så stark i min tro, jag är beredd att mörda hundratals människor, säger de, för min tro. När vi läser Nya testamentet så ser vi att martyrerna där säger inte, jag är så stark i tron så jag är beredd att mörda. Utan de säger så här, min tro är så viktig för mig att jag är beredd att dö. Stick svärdet i skidan, säger Jesus till Petrus, när Petrus vill kämpa för Jesu namn. Den som tar till svärd ska förgås med svärd, säger Jesus. Men Jesus är mer än en martyr. Därför att han ska inte bara dö för andra, han ska också uppstå. Jesu sanna uppdrag är att besegra döden. Det finns många kristna martyrer genom tiderna. Det finns många som har betalat det ultimata priset för sin tro. Men det finns en som har besegrat döden. Och det är Jesus. Ibland talas det om hjältar. Människor som utför gärningar. Som gör saker som vi har svårt att föreställa oss. De verkar nästan övermänskliga. Och så får de ära för det de har gjort. De har lyckats med någonting. När Jesus besegrar döden, då gör han inte det för att få en medalj. Han gör inte det för att få gå upp på scenen på en gala och få tacka för ett fint pris. Utan han gör det för vår skull, inte för sin egen skull. När Jesus strider mot själva döden och vinner, då gör han det för dig. För att du inte kan det. Jesus i våran text, han förhärligas. Han förhärligas. Ett märkligt ord. Han görs härlig. Alltså, genom sin död på korset så ser vi hans storhet. Genom hans uppståndelse från döden så ser vi hans storhet. Det är därför vi är samlade här idag. För att ära honom som har förhärligats. Vi samlas för att tacka Jesus för det han gjorde. Vi samlas för att påminna varann om att det han gjorde gäller oss. Det han gjorde är till våran frälsning. Till vårat eviga liv. Till vårat eviga bästa. I våran text idag så är det inte bara Jesu uppdrag som blir tydligt, utan också det kristna livet. Dit jag går, säger han till lärjungarna, kan ni inte komma. Det kristna livet är ett liv i tro utan att se, som vi sjunger i psalmen. Ett liv i tro utan att se. Människan vill gärna se med sina egna ögon och få känna med sina egna händer. Människan vill gärna ha bevis. Lärjungen Thomas sa, om jag inte får bevis så kan jag inte tro. Om jag inte får se den uppståndne med mina egna ögon, om jag inte får sticka mina händer i såret i hans händer, sticka mina fingrar i hålet i hans sida, då kan jag inte tro. Och många är som han. Vet ni det värsta? Alla är egentligen som han. Alla är egentligen som han. Vi kan inte tro utan att se. Utan tron är ett under. En Guds gåva. Bara av nåd kan vi tro utan att se. lärjungarnas situation, den var unik. Där på förklaringsberget. När fadern talade och sa, denne är min son den älskade. Vi ska inte förvänta oss att det händer. Det var någonting unikt som hände. Vi kan inte heller, som lärjungarna kunde, knacka Jesus på axeln och ställa en fråga till honom. Lärjungarnas situation var unik. Men den var ändå lik våran. När Jesus lämnar dem för sin himmelsfärd, då uppmuntrar han dem. Och så säger han åt dem, och exakt de här orden använder han inte, men det här är vad han menar. Nu ska ni leva i tro. Nu ska ni leva i tro. De har levt med Jesus rent fysiskt vid sin sida. Och så säger han, jag fortsätter att gå med er. Fortsätter att vandra med er alla dagar in till tidens slut. Men ert liv blir ett liv i tro. Dit jag går kan ni inte komma. Och det gäller också oss. Vi är kallade att leva som vuxna i tro. Jesus har skänkt oss den helige ande. Och nu har vi en kallelse att leva, inte i ett ständigt seende, men i förtröstan på Guds nåd. I förtröstan på det som Petrus skrev i våran episteltext idag. Det var inte utstuderade myter som vi berättade för er, utan det som vi själva har sett och hört. Vi är ögonvittnen till Jesu härlighet. Det kristna livet är ett liv i tro. Men det är inte ett liv i ovisshet och sökande och osäkerhet. Utan det är ett liv i förtröstan. Det kristna livet blir tydligt i dagens text. Men också kärlekens natur. Vad är kärlek? Kärlekens natur blir tydlig. Jesus säger märkliga ord här i slutet av våran text. Han säger så här. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Och då tänker den uppmärksamma bibelläsaren. Är det verkligen ett nytt bud? Är inte det en sammanfattning av Mose lag? Älska Gud och nästan. Medmänniskan. Jesus, han utvecklar det, vad han menar. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Oj. Ribban höjs. Vi ska inte bara vara kärleksfulla. Eller vänliga. Eller schyssta. Utan vi ska älska varandra som Jesus har älskat oss. Det är inte så lätt. Det är det Gud menar med kärlek. Oförtjänt kärlek. Självutplånande kärlek kanske till och med. Jesus ger sitt eget liv. Tålamod med den som inte lyssnar. Tålamod med den som tvivlar och är svag. Tålamod med den som förbryter sig mot mig. Hur många gånger ska jag förlåta, sa Petrus. Hur många gånger ska man börja förlåta? Älska varandra så som jag har älskat er, säger Jesus. Men han berättar också varför. Vad är det för syfte med att de kristna ska älska varandra så högt som Jesus har älskat oss? Om ni har kärlek till varandra, säger Jesus, så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Kärleken mellan kristna systrar och bröder, den har till uppgift att hjälpa till att bevara dem i tro. Endast Guds ord som kan skapa tro. Och endast Guds ord som kan stärka tro. Men om vi i kärlek delar det Guds ordet med varann. Då hjälper vi till att bevara varann. Då blir vi verktyg i Guds hand. När vi inte bara säger, ja men du, det löser sig nog. När vi inte bara säger, jo men det känns nog bättre imorgon ska du se. När vi inte bara säger, ja det är ju svårt att leva. Utan när vi istället delar lag och evangelium med varandra. Då hjälper vi till att bevara varandra och bygga upp varandra. Kärleken mellan kristna, den ska vara ett vittnesmål inför andra. Om ni har kärlek till varann, säger han ju, då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. För de som står utanför, så får talet om kärlek i kyrkan, i Bibeln, inte bara vara tomma ord. Det får inte vara så att vi talar mycket om kärlek, men inte praktisera. Det får inte vara så att vi läser ett sånt ställe och sen säger, fast den och den kan jag inte förlåta. Den och den kan jag inte ha överseende med. Han har försyndat sig för många gånger. Hur många gånger ska jag förlåta? Det får inte vara så att vi tänker, alltså här är det nog någon som behöver min hjälp, men har de verkligen förtjänat den hjälpen? Ska de inte skylla sig själva? Har de inte gjort dåliga val i sina liv? Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är lätt att bli besviken, hörni, på kärleken mellan kristna. Det finns de som söker sig till en församling för att de tänker, det måste ju vara som paradiset på jorden. De har läst sådana här ställen kanske. Så tänker de, i en kristen församling där man har kärlek till Guds ord, oj, det måste vara perfekt. Så blir man besviken. För man märker att även i den kristna församlingen så finns det en massa synd och brister. Och otillräcklighet. Är det en rättmätig besvikelse? Är det en rättmätig besvikelse? Ja, nej får vi säga. Ja, därför att Jesu ord gäller ju oss. Han säger inte älska varandra när ni orkar och sådär. Och det känns bra. När du känner att du har något att ge. Utan han säger älska varandra som jag älskade er. Besvikelsen är ju rättmätig. Samtidigt. Han säger de orden till syndare. Vi kan inte förvänta oss någon församling eller någon gemenskap eller någon tillvaro här på jorden som är utan synd. Det finns inte. Men däremot så kan vi ta Jesu ord på allvar och se att kärleken till varandra, den är inte bara ett självändamål, utan den är till för att bygga upp det som kallas Kristi kropp, alltså kyrkan, varandra, medlemmarna som finns här. Och den är till för att vara ett vittnesmål för den som står utanför. Vi har en betoning inom vår kyrka på att Guds ord ska predikas rent och klart och sakramenten ska förvaltas enligt Guds instiftelse. Och det är jätteviktigt. Men det får inte utesluta kärleken till varandra i ord och gärning. Amen. Låt oss be. Tack käre Herre för att du gjorde Jesu uppdrag tydligt. Tack för att du hjälpte oss att förstå att Jesus kom till världen för att rädda världen, för att dö för allas synder och sedan uppstå. Tack för att du har gjort vårat uppdrag tydligt. Att vi har att leva i tro utan att se. Inte på grund av bevis eller på grund av en logisk slutsats vi gjort. utan i tro som du har skänkt till oss. Hjälp oss att tjäna dig i kärlek till varandra. Både de som står innanför och de som står utanför. Hjälp oss att komma ihåg att du sökte upp den svage. Du sökte upp den utstötta. Och att du uppmanar oss att göra detsamma. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.